varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Och jag tycker om att dela med mig av min kunskap och erfarenhet så att just du kan inspireras. Men jag inspireras själv av många andra människor. Och här har jag tagit chansen att bjuda in människor som ger mig inspiration. Och som jag vill lära känna lite bättre utifrån deras kunskap och erfarenheter. Det är människor som jag tror kan berika dig också. Det kan handla om ämnen som kommunikation och tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Ja, helt enkelt det som jag tror inspirerar fler än mig själv. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du jättegärna kommentera och dela och sprida så fler får chansen att ta del av det. Jag är så glad att kunna starta tredje säsongen av Maria inspireras av med ett fint samtal med Anna Pella. Anna, hon har skrivit boken När du ler stannar tiden som handlar om livet med dottern Agnes som har en funktionsnedsättning. Anna berättar om första tidens frågor till hur livet fungerar nu när Agnes har flyttat hemifrån. Vi samtalar om vad som är viktigt i livet och hur det kan omvärderas när något oväntat händer och du får nya perspektiv och insikter. Ett så viktigt samtal om att vara närvarande och att leva här och nu i mötet med människor. Känn dig varmt välkommen att inspireras. Hej Anna.
Hej Maria.
Och varmt, varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Det känns väldigt roligt att du är här. Du har stått på min lilla önskelista här nu ett tag sedan jag startade faktiskt vodden och podden. Och nu är du här.
Nu är jag här.
Du inspirerar mig väldigt mycket. Jag träffade dig för några år sedan och sen har jag följt dig. Och jag träffade dig som föreläsare då. Så min upplevelse var att jag träffade dig. Jag tror inte att du såg mig i publiken då, men du trollband mig med din förmåga till att prata både om positiva saker och saker som också var utmaningar i ditt liv då. Så nu är jag lite nyfiken och vill veta lite mer om dig under det här samtalet. Men vem är Anna?
Vem är Anna? Ja, Anna är en tjej tänkte jag säga. Mm. Nu börjar jag bli lite äldre tjej. Men jag bor i Åkersberga idag med tre barn. Min och man och en hund och två katter på en liten gård eller ett litet hus. Och jag jobbar med att skriva i olika former. Och min äldsta dotter Agnes har precis fyllt 18 år och hon föddes då med en svår flerfunktionsnedsättning.
Mm. Mm. Så är det.
Så är det.
Ja. Så er familjesituation ser ju lite speciell ut kan man ju säga då.
Mm.
Mm. Och det jag tänkte att vi ska prata om idag är mycket utifrån det du har skrivit om i den här boken. Ja, det är en sån fantastisk titel på detta också tänker jag. Och tycka när du skriver att när du ler stannar tiden. Mm. Alltså den titeln, bara det trollband mig. För jag tycker att man känner så mycket glädje, får så mycket känsla i den titeln också. Kom du på den direkt när du började skriva?
Alltså, jag tror att den kom ganska tidigt. Samtidigt så är ju boken från början, jag började skriva tredje eller fjärde dagen i Agnes liv. Och när vi låg på barnintensiven på Karolinska.
Mm.
Och så då hade jag det nog inte för då, utan det här. Men när jag till slut satte mig med alla dagboksanteckningar och ville försöka skriva, göra ett bokmanus av dem. Mm. Då tror jag att det fanns med i någon rad där liksom med årens lopp. Så att den fanns redan liksom.
Ja. Ja.
Och då löste den väl på något sätt fram där. Och det blev bra att sätta den överst liksom.
Mm. Ska du berätta lite, vad hände då under den här första tiden?
Ja, alltså allting var ju bra så länge Agnes låg i min mage. Och jag hade som första gångs förälder eller förstföderska inga tankar på att det skulle vara något som var tokigt. Jag visste ju inte riktigt hur mycket en bebis sparkar eller hur länge man ska kan gå över tiden och sådär. Utan jag trodde nog att allting var helt normalt ända tills hon faktiskt då kom ut och hade jättesvårt med andningen på en gång. Och blev såklart då förd till återupplivning och neonatalavdelning och behövde mycket, mycket andningsstöd och sådär första tiden. Och de gjorde flera undersökningar och till slut så efter att de inte hade hittat något så ville de också då förstås röntga hjärnan. Och då upptäckte de att, att hon saknade länken mellan hjärnhalvorna. Och att det förmodligen skulle påverka henne på olika sätt. Men man kunde inte säga alls hur.
Nej.
Men i och med att hon då redan från början hade problem med att koordinera sin andning. Och hon hade svårt att amma. Och hon hade viss epileptisk aktivitet tyckte de. Så att det drog igång direkt. Och då sa de också att det ju tidigare problemen upptäcks ju större kan man tänka sig att de kommer bli eller att de är då.
Mm.
Men det tog nog ändå 2 år ungefär innan jag slutade förvänta. Det finns ju något som heter utvecklingsförsening och att hon är bara sen och sådär. Men när hon fick en lilla syster och var ungefär då lite drygt 2 år och jag redan när jag håller lilla syster första gången ser att den här lilla systern har en helt annan tonus. Hon kan gnugga sig i ögat, det var i alla fall vad jag upplevde att hon gjorde. Hon kunde amma direkt. Då högg det ju i bröstet för att jag kände att okej, det här är mil ifrån vad jag har upplevt med Agnes. Och Agnes kommer aldrig ens nå hit så. Men det var också otroligt skönt att stänga den. Alltså man ska ju inte sluta hoppas såklart. Men att stänga de här orimliga förväntningarna och förhoppningarna på att hon kanske kommer kunna gå. Eller sätta sig och prata och säga mamma. Alltså, det var väldigt, väldigt... Ja, men det var som en frid när jag hade vågat tänka det och sätta ord på det. Och prata om det tillsammans med hennes pappa och sådär. Nu får vi utgå från den som Agnes faktiskt är. Mm. Vi kan inte hålla på och googla ihjäl oss för att hitta behandlingar eller träning eller vad det nu skulle kunna vara. Då. För det kommer... Ja, vi måste nöja oss med att hon inte har ont. Att hon faktiskt ler.
Ja.
För när hon ler, då är vi... Det finns inget bättre.
Ja.
Så att...
Vilken känslostorm det här måste varit också. Och speciellt då om lilla syster precis var född och sådär. För glädjen över det. Mm. Och sen också samtidigt då insikten om det här.
Mm. Det var verkligen en mycket dubbla känslor. Så, hur lätt det var också. Och bara att ha lilla syster under armen och en blöja i fickan och gå ut. Innan hade vi ju med oss medicinsk utrustning. Och det var jättesvårt och Agnes... Jag hade track också 4 år då.
Du får berätta vad det är.
Det är en kanyl som öppnar upp en konstgjord andningsväg. Som man, eftersom hon hade så svårt att få andas i olika sammanhang. Och den levde hon med, eller behövde hon ha första 4 åren i sitt liv. Och det medförde att hon hela tiden fanns hela tiden en risk att den skulle ramla ur. Och då skulle hon inte kunna andas alls. Eller att det skulle komma slem som samlades i den. Och då skulle hon inte heller kunna andas.
Nej.
Så det var ju en sån här livräddningssituation dygnet runt de här första 4 åren med henne.
Mm. Men jag tänker också att ni fick nya perspektiv då. Precis som du beskrev det. Att plötsligt så var det bara att ta med sig blöjan och kanske något annat med sig. Och så hade det inte alls sett ut innan. Och skulle inte kunna se ut för Agnes heller fortsättningsvis då.
Nej. Samtidigt som när hon väl då blev av med sin track när hon var 4 år, då tyckte jag nästan att hon blev frisk.
Ja.
För då kunde vi åka karusell, ja. Det hade vi inte kunnat.
Nej.
Och vi kunde gå ut när det var minusgrader, det hade vi inte kunnat. För det blev så kall luft då nere i. Vi kunde bada, det hade också varit svårt, det hade gått innan men bara liksom så hit. Man fick hålla henne speciellt och ha liksom, vara beredd att inte komma ner vatten i lungorna och sådär.
Mm.
Så det blev mycket enklare och vi behövde inte ha dubbelassistans liksom, eller vara två hela tiden.
Nej.
Som vi hade behövt innan med henne. Då.
Mm.
Men visst, ju äldre hon har blivit har det också blivit fler och fler hjälpmedel och större hjälpmedel och hon blir större och allting blir, blir ju mer och mer omständigt.
Mm. Mm.
Vill du att din arbetsplats ska bli bättre på kommunikation med tecken? Då är mitt grundpaket något för dig.
Det har ju gett oss personal jättemycket naturligtvis. Det har gett eleverna den största vinsten av allt. Att eleverna fått en tecknande miljö.
I grundpaketet får du inspirationsföreläsning om AKK, webbutbildning med tecken och uppföljande samtal.
Då är det liksom det ska vara jacka på, vi ska upp och äta. Ja, men vi använder tecken hela tiden.
Den stora vinningen tror jag för mina medarbetare har varit att de har fått lov att göra den tillsammans. Den har inte bara varit riktad till lärare eller elevassistenter eller någon annan utav alla de yrkesprofessionerna som vi har på vår skola. Utan alla har fått göra den.
Grundpaketet är ett koncept för alla. Läs mer på mariakrafthelgesson.se. Varmt välkommen!
Du sa Agnes är 18 år nu.
Ja.
Mm. Otroligt.
Ja.
Ja. Hur ser en dag ut i hennes liv nu?
Ja, för det första har hon ju flyttat hemifrån.
Hon har flyttat hemifrån.
Ja. I september så flyttade hon 10 minuter från oss till ett kollektiv. Tillsammans med 4 andra personer i olika åldrar som också har assistans dygnet runt.
Mm.
Det är en nedlagd gruppbostad som då hyrs ut till de här personerna. Så att de hyr varsitt rum och delar gemensamhetsytorna tillsammans.
Mm.
Och sen har alla sina egna assistenter då.
Mm.
Och hon går i gymnasiet.
Ja.
Gymnasiesärskolan i Täby. Vi bor i Åkersberga. Så hon åker taxi dit på morgonen med sin assistent. Och det är fantastiskt vad de gör där. Och hon är ju fortfarande på, och kommer ju alltid vara liksom på, vad säger ni, första nivån med kommunikation.
Tidig nivå.
Ja. Men det är väldigt mycket fokus på att hon ska vara delaktig och liksom få visa att hon vill mera av vissa saker och bli tydligare liksom och svara och sådär.
Mm. Hur kan hennes kommunikation se ut?
Ja, det är väldigt mycket dagsformsberoende.
Ja.
Men är hon pigg och man ser att hon är liksom närvarande, så kan man förvänta sig både att hon liksom, hennes mimik, att hon spärrar upp ögonen när någonting är spännande eller och liksom att hon har en förväntan.
Ja.
Och sen kommer det oftast leenden om hon tycker, om hon gillar det som händer.
Ja.
Sen har hon också att hon liksom tar liksom lite djupare, att hon suckar lite och drar upp axlarna lite mer och liksom bekräftar när någonting har gjorts eller sagts eller sådär. Och det svarar omgivningen på väldigt bra. Så att det blir, och då när hon får svar så blir hon ju ännu mer pepp då. Eller,
såklart.
Ska säga. Så
att
sen har hon också en sån här touch som hon använder.
En kontakt
som hon sätter under hakan då.
Mm.
Som är kopplad både till saker och såna ackaplatta då
så att de kan flytta sig.
Mm.
Så Så att när hon trycker på den så åker den framåt.
Då rör den sig, precis. Mm. Mm. Och så släpper hon och då stannar den. Men också tror jag att de har en pratapparat som den är kopplad till och sådär. Jag är inte helt insatt i faktiskt nu. Men det, den finns ju också för att... för att hon ska, det här med orsak och verkan.
Precis,
att hon ska
så kunna bli mer självständig i det och kanske förstå att gör jag det här så händer det här och så.
Precis. Då. Men det är också väldigt dagsformsrelaterat och om hon tycker att någonting är jobbigt så kanske hon trycker och sådär. Men pedagogerna är ju jättebra på att förstärka när det är liksom, eller oavsett egentligen. Så att, så.
Oavsett uttryck så att hjälpa förstärka.
Ja, precis.
Jag tänker så här, Anna, att vi ska titta på ett litet klipp där vi kan få se Agnes på ett litet reportage, tror jag det var, som är visat. Så vi ska titta på det här.
Ska vi göra semlor då?
En av de första dagarna i Agnes liv träffade vi en barnsköterska som uppmanade mig att skriva dagbok för att Agnes senare skulle kunna läsa vad hon hade varit med om. Även om hon aldrig kommer kunna läsa det jag har skrivit så har mitt skrivande blivit ett sätt för mig att försöka förstå vad vi är med om. Allt från svåra besked och ovisshet kring framtiden till fantastiska möten med olika människor. Boken handlar om hur det är att vara förälder till Agnes och hela vår familj påverkas av att hennes liv inte kan tas för givet. Den handlar om hennes och vår vardag. Om oro och trötthet, men också om glädje, samhörighet och kärlek. Jag skriver också om hur jag har fått omvärdera mina egna tankar kring vad som är viktigt i livet.
Mm. Fint att få se bilder också på Agnes här. Jag tänker att det här är ju stora frågor som du pratar om, men också... ett vardagsliv som du också pratar om då. Men du säger det här att du fått omvärdera vad som är viktigt i livet. Mm. Vad tänker du då?
Ja, men om jag bara tänker tillbaka på vad jag tänkte om livet innan jag blev mamma till Agnes och mamma överhuvudtaget. Mm. Så hade jag nog... jag hade drömmar som var i stil med att jag skulle kanske göra karriär, att jag skulle ge ut en bok. Nej, men att jag skulle få liksom göra, att det var mycket prestation som var liksom meningen med mitt liv. Och att jag skulle kanske förverkliga mig själv på olika sätt. Mm. Och sen dagen Agnes kom så har det inte den tiden att fundera eller utföra någonting av det som jag då trodde var liksom, det jag skulle ägna tid åt. Det har inte varit. Det har inte funnits. Mm. Och i takt med att också såg hur att Agnes inte... att hennes... alltså, hon skulle aldrig kunna prestera i den mån som liksom, eller enligt de definitionerna.
Precis, överhuvudtaget. Enligt det som vi tänker oss ofta.
Mm. Hon är blind, hon kan inte gå, hon kan inte prata, hon kan inte förstå eller resonera om intellektuellt. Eller liksom, hon saknar ju alla de... yttre liksom, faktorerna som anses vara framgångsrikt eller vägen till att bli lyckad och lycklig. Mm. Men hon är den lyckligaste människan jag vet.
Ah.
Och att få vara med henne och vara nära henne fyller mig av energi och gör mig liksom lugn och tillfreds och lycklig också. Mm. Och jag, eftersom hon också har så mycket, alltså man måste ju vara helt här och nu med henne för att överhuvudtaget för att läsa av henne och kommunicera med henne, men också se hennes, tolka hennes behov liksom och sådär, och då kan jag inte vara någon annanstans, så att det är ju som att vara i mindfulness på något sätt med henne. Och jag känner också att det har varit så skönt, för det har ju påverkat mig jättemycket, men det har också påverkat hur jag ser på mina Agnes systrar, liksom uppväxt och min omgivning och liksom, så hon har ju lärt oss alla att liksom det andra, det materiella eller det ytliga, det är liksom, det är inte alls det handlar om. Nej. Utan det handlar ju om att vi inte har ont, att vi andas och att vi får vara tillsammans. Och det, ja, den erfarenheten tror jag inte att jag hade gjort. Jag tror att jag hade kört på 190 som innan liksom, och jobbat supermycket, och barnen hade varit på dagis till 6, och, eller inte vet jag, men jag tror att jag hade liksom inte fattat det här.
Ja.
Kanske senare, om 40 år, om jag lever då, men, men då hade det varit
så
för sent.
Så fint att berätta, jag blir alldeles rörd, Anna. Ja, men det, jag tänker att alla människor borde inte få den upplevelsen, kan man säga, men man får den känslan av insikt. Så viktigt. Och sen att man får den av olika orsaker. Så är ju livet. Men det är jättefint det du säger.
Tack.
Och det är ju så härligt också att Agnes har kunnat ge dig det, tänker jag. Ja. Och er som familj också. Och kanske många andra runt omkring också. Den här boken, vad tänker du? Nu beskrev du här lite att du började skriva dagboksanteckningar och sådär. När kände du att det här kan faktiskt